Ja, god förmiddag. Jag heter Christian Mölk och jag är pastor här i församlingen. Och idag hade jag tänkt att jag skulle prata lite om Jesus. Surprise! Det ska handla om Jesus idag. Och jag hade tänkt så här, att när jag hade en så här tanke om att jag skulle vilja titta på hur Jesus bemötte människor. Om det finns något mönster i hur han gjorde. Och se om vi kan lära oss någonting av det. Och när jag grävde lite det där och hittade så här hur han brukade göra. Då var det en berättelse i Johannes kapitel 4 som stämde in på nästan alla de här olika sätten som han agerade mot människor. Och då tänkte jag att jag tar den berättelsen och använder den. För att det blir lite mer enklare att följa med kanske. Det är berättelsen om den samariska kvinnan vid brunnen i Johannes kapitel 4. Så har du en bibel, leta gärna fram Johannes kapitel 4. Men sen när jag började förbereda mig så tänkte jag jag måste ju ha predikat om den här samariska kvinnan förut. Och det har jag förmodligen, men jag kunde inte hitta att jag har gjort det. Men jag är helt säker på att jag har gjort det. Men jag kunde, så jag tänkte att det är ju typ en av de finaste berättelserna i Bibeln, så det är väl kanske inte hela världen om ni får höra den flera gånger. Och dessutom så är det ganska vanligt med, det är många nya i vår kyrka. Och man kanske aldrig har hört den här berättelsen förut. Och då vill man ju inte hoppa över den heller, för att den är faktiskt riktigt, riktigt fin. Så har du hört om henne förut, jag tror säkert det finns saker i den här berättelsen som du kan ta till dig av idag. Någonting nytt kanske. Guds ord är ju levande. Ja, så vi ska titta på Johannes kapitel 4. Och vi börjar att läsa några verser så att vi får veta vad det handlar om. När Jesus fick veta att fariserna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, så lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien, och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Och Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Och Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till stan för att köpa mat. Och den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du, som är jude, be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Ja, det första jag vill fastna vid, som är ett mönster i hur Jesus bemöter människor och som vi också då ska lära oss av. Vi vill ju vara som Jesus, eller hur? Vi vill gå i Jesu fotspår och vi vill han är vår förebild och vårt mönsterexempel. Och då kan man tydligt se i evangelierna att Jesus aktivt söker upp människor. Här står det att Johannes 4:4 här, de måste ta vägen genom Samarien. Varför då? Normalt sett brukade judarna gå en omväg runt Samarien. Om de var i Jerusalem som låg i söder och skulle hem till Galileen som låg i norr, då kanske man gick ner till kusten och så gick man längs kusten och sen så tillbaka och så in till Galileen, Kapernaum där Jesus bodde. Men nej, han väljer att gå rakt igenom det som idag kanske man kan, eller kallas Västbanken, Palestina. Och där levde då ett folk som heter samarier, och jag ska inte grotta ner mig för mycket i det, men det var ett folk som, det fanns gammalt gråll mellan judarna och samarierna. De tyckte inte om varandra, de var grannfolk, lite som idag, judar och palestinier. Det är saker i historien som gör att de håller sig gärna för sig själva Och så var det med judar och samarier på den här tiden. Och av någon anledning så känner Jesus, jag måste gå genom Samarien. Varför då? Kan man undra. Det ska du lära dig någonting av. Varför måste han gå genom Samarien? Vilka är det du har gammalt groll med? Som du känner så här, men alltså jag vill gärna kanske vittna för de här människorna, men de där kan man inte. De är inte mottagliga. De är hårda. De är inte öppna för evangelierna. De här däremot, det är mycket enklare, mycket trevligare, roligare för mig. Men tänk så liksom, nej, Jesus måste gå igenom Samarien. Och det här är ett mönster. Det är som att han har bestämt sig för, det finns en samarisk by, en stad, Sykar. De ska få höra evangeliet. Vem ska jag använda som förkunnare av evangeliet i den här byn? Han har bestämt sig. Så han går dit. Och för övrigt, vet ni hur jobbigt det var att gå den här sträckan? Ska vi fastna där en liten stund bara innan vi går och fördjupar oss lite? Hur många här har fjällvandrat? Vi är ett gäng. Det är ganska jobbigt och svettigt. Den här vandringen mellan Jerusalem och Kapernaum, tänk dig nu att det är motsvarande en fjällvandring. Det är kuperat, det är jobbig terräng, det finns inga ordentliga vägar. Men dessutom, det finns ingen, alltså man har inga Gore-Tex-kängor, man har inga liksom jättebra ryggsäckar som vi har idag. Man har inga stavar, kanske de hade, men inga sådana här superstavar som finns att köpa idag. Man hade sandaler när man gick. Och när vi fjällvandrar, ja men vad kan det vara, 15 grader ute och vandrar, det är helt okej med din packning och med dina fjällkängor och sådär. Men de gick i kanske 30-35 graders hetta. Upp och ner för de där kullarna och bergen liksom. Inga riktiga vägar. Och vi, ja men om du fjällvandrar, du kan ju bara ta din kåsa liksom, och hittar du några rinnande vatten så kan du ju bara ta en klunk liksom. Här får du gå bära på det och vattnet, och tar det slut, ja då får du liksom, måste du komma till en brunn liksom. I 35 graders hetta liksom. Och sen dessutom, det här var 18 mil att gå. Jag läste någonstans att det skulle ta 3 dagar. Normalt sett den här sträckan. Jag tror inte att det kunde ta 3 dagar att gå 18 mil. Normalt sett går man 2-3 mil kanske när du fjällvandrar. Sen är du rätt färdig. Tänk dig gå i sandaler i 35 graders hetta, i kuperad terräng, på dåliga vägar, dålig ryggsäck, inte ha ordentligt med vatten och mat. Det är rätt tufft, eller hur? Är vi överens om det? Det här var jobbigt. Och det var inte bara 2-3 mil det gick, utan kanske 4-5 mil. Det var att gå liksom. Jesus blev trött. En brunn. Jag sätter mig här en stund. Ni lärjungar, ni är faktiskt några år yngre än mig. Ni får gå till stan och köpa mat. Och jag sitter här och väntar tills någon kommer med en hink. Blåsor på fötterna, absolut. Ja, måste han ha fått det, Jesus. Det där var en tuff vandring. Även för en vältränad person. Hade du haft riktigt bra utrustning, även då skulle det vara tufft. Och om de allra bästa förutsättningarna, så ändå var det riktigt tufft. Så de, ja, men de var kanske lite hårdare på den tiden, jag vet inte. Men Jesus bara pustar ut, helt färdig, helt slut. Den där känslan när du har fjällvandrat färdigt för idag liksom. Nu orkar jag inte längre. Då sätter han sig där. Och jag tror han har någonstans i bakhuvudet en anledning till att han ska sätta sig där. Det finns en kvinna han ska träffa. Han ska prata med en samarisk kvinna. Och jag vill fastna där. Hon har 3 fel. Jag kommer komma in på det lite mer sen. Men för det första, hon var alltså samarier. Judarna umgicks inte med samarier. Det är bara så. De kunde tolerera varandra om de levde på varsitt håll. Men de tyckte inte om varandra. Och Jesus går aktivt in dit. Och söker upp en person. Och för det andra då, det andra felet hon har. Hon är kvinna. Judiska män, och framförallt inte rabbiner, som ju på sätt och vis Jesus var, de pratar inte offentligt med kvinnor som de inte var släkt med. Det bara var inte så. Det var till och med omskrivet i judiska lagarna liksom, att sånt leder så småningom till helvetet, om jag minns rätt. Alltså det var väldigt strikt liksom. Det gjorde man inte. Det gick emot liksom normerna. Och för det tredje, hon har, som jag kommer komma in på sen, en belastad historia liksom, av gamla relationer liksom. Som också skulle göra att hon är inte liksom tillräckligt fin liksom, för en judisk rabbin att samtala med. Så tre fel. Hon är samarier, hon är kvinna och hon har en belastad historia. Och vad gör Jesus? Han måste gå till Samarien. Han måste gå till henne. Han måste göra det. Han måste söka upp henne. Han måste gå till den här brunnen. Han måste sätta sig där. Han måste vänta tills hon kommer. Och när hon kommer, då ska han prata med henne. Och som vi läste här, hon blir ju bara, hur kan du som är jude be mig? En samarisk kvinna. Alltså hon får inte ihop det. Hon blir chockad. Vad gör du? Varför pratar du med mig? Men Jesus söker aktivt upp de förlorade. Jesus söker aktivt upp trasiga människor. Jesus söker aktivt upp de som ingen annan vill vara med. Han gör det. Och det är som att för Jesus så verkar inte han verkar inte notera att det här är konstigt. Tänker ni på det när ni läser den här texten? Han börjar bara prata med henne. Och lärjungarna som vi kommer se lite senare, de reagerar ju och hon reagerar ju. Vad gör du, Jesus? Men han bara, jag är törstig. Kan jag få vatten? Är du snäll? Jag gillar den där attityden hos Jesus. Han verkar inte bry sig om de normer som vi människor har satt upp som några slags murar mellan oss och varandra. Jag tror säkert vi har satt upp gränser. Liksom. Hur kan du som är pastor... förresten, får jag berätta en liten kuriosa detalj. Jag har börjat spela lite fotboll på fredagar. Förra fredagen, då spelade jag med några. Och så, men jag känner ju inte de flesta av de unga männen som vi spelar liksom, ihop med. Och så är det en av killarna som jag sen träffade på kyrkkaffet vi hade förra söndagen, det ekumeniska. Och jag visste inte att han var med i en annan kyrka här i stan. Så jag gick fram och hälsade på honom och snackade lite. Vad kul att du är här. Och han bara, titta på mig, jättekonstigt. Och jag sa liksom att jag är pastor i Pingstkyrkan. Liksom. Jag visste inte att du var med i den här församlingen. Är du pastor? Pastorer kan inte spela fotboll. Nej, det gick inte ihop liksom. Nej. Är du pastor? Nej, liksom. Och det är som att Jesus, han skapar den här chocken. Liksom. Kan du som är jude, rabbin, det går inte ihop. Men han verkar inte se problemet. Jag ser inte problemet. Varför kan inte jag spela fotboll? Det är jätteroligt. Lite den där, att tänka lite utanför de mänskliga normerna som vi själva har byggt upp. Gjort murar mellan oss. Han bara går rakt igenom de där murarna och tänker, jag är törstig, jag ska prata med den här kvinnan. Och dessutom, hon behöver min hjälp. Liksom. Nej, men så att Jesus är fantastisk på det sättet. Och vi behöver lära oss av det. Han ser inte de här hindren som vi människor har byggt upp. Utan han ser en människa som är älskad av Gud, som är Guds avbild. Och absolut, hon har sina bekymmer och vi kommer till det snart. Men han låter inte hindren vara i vägen. Han går direkt till henne och pratar med henne som att hon är en människa. Han respekterar henne. Han väjer inte för de viktiga svåra sakerna att prata om. Absolut inte. Men han ser henne som en människa. Och det är något väldigt viktigt där. Och det ser man också gång på gång. Det är det jag snackar om, mönster. Att Jesus söker upp människor på det sättet. Han ser människor. Vi återkommer ofta i Bibeln. Zacchaeus, Jesus ser honom sitta där i trädet och säger, kom ner, jag ska äta mat med dig idag. Levi som var en hatad tullindrivare, Jesus går fram till honom, ser honom, säger, du ska bli min lärjunge. Liksom. Kom, följ mig. Den lame mannen som var sjuk, Jesus gick där och såg honom. Han ser människor som har det besvärligt. Han går inte förbi. Änkan i Nain, när Herren såg henne, så förbarmade han sig över henne. När Petrus förnekade Jesus, då står det, konstigt nog, då vände Herren sig om och såg honom. Så det här vill jag att vi ska liksom lära oss av Jesus, att se människan. Bakom trasighet, bakom murar, bakom normer som vi själva har byggt upp, som aldrig Gud har sagt att vi ska följa. Allt det här, se människan. Strunta inte i alla hinder, men se igenom dem. Och försök nå människan där bortom. Och Jesus själv säger ju det här. Liksom. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Det är en av uppgifterna som Messias har på jorden. Och vi är messianer, håller på att säga, alltså kristna. Det är ju samma ord. Vi är ju hans efterföljare. Vi ska göra som han. Nästa mönster som jag ser i Jesus, det är att han lyssnar. Han ställer frågor och han talar sanning. Kvinnan säger så här, eller Jesus, han ställer liksom, säger till henne, kan du hämta din man? Och det gör, han vet ju precis vad han gör, Jesus. När Jesus ställer frågor, då ska man lyssna noga. För att han är ute efter någonting. Han vet svaret, men han ställer frågor för att han vill någonting. Han vill att vi ska säga någonting. Han vill att vi ska göra någonting. Han vill att vi ska bekänna någonting. Han ställer inte för att han behöver veta information. Men han säger till den här kvinnan, gå och hämta din man. Och då svarar hon, jag har ingen man. Och Jesus sa, det stämmer som du säger, att du inte har någon man. Han visste alltså redan svaret på frågan. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Här konfronterar egentligen Jesus kvinnan med att hon lever inte inom äktenskapet, kan man säga. Man kan säga att hon lever sambo faktiskt. Men det är inte så att han säger det för att klanka ner på henne. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Jesus säger det inte för att fördöma henne. Utan han säger det för att visa att han ser henne. Han vet vad hon går igenom. Och jag menar, idag kanske att leva sambo är utanför liksom vad vi tror att Bibeln säger om en man och en kvinna inom äktenskap. Men på den här tiden får man också komma ihåg att leva sambo, det var ju inte något man ville göra. Alltså jag tror inte att den här kvinnan hade valt det här själv. Jag tror, det framgår inte riktigt av texten, man får liksom försöka lista ut vad är egentligen hennes situation. Men hon har haft fem tidigare män. Vi vet inte så mycket om varför har de skilt sig från henne. Jag menar, kvinnor kunde inte skilja sig hur som helst på den här tiden. Vad är det som har hänt? Har de utnyttjat henne kanske? Befinner hon sig i en väldigt utsatt situation, troligtvis? Att hon är tillsammans med någon som hon har liksom ingen ekonomi. Och hon är tvungen att vara med den här mannen. Men han vill inte gifta sig med henne, så han bara utnyttjar henne. Han kanske har henne vid sidan om. Och Jesus, det är som att Jesus liksom ser hennes situation. Jag vet vad du går igenom. Han klankar inte ner på henne. Han bara bekräftar att så här är det. En profetisk skärpa med nåd. Så jag tycker att man måste lära av Jesus här att vi ska inte bara strunta i hur människor lever, att man får leva hur man vill. För jag menar, människor kan ju leva i destruktiva saker som är dåligt för dem. Och det kan man inte bara strunta i. Det vore ju inte snällt mot den personen. Men vi ska inte heller ta andra diket då man säger att nej, men jag kan inte ens prata med dig för att du lever i synd. Du måste först omvända dig massa gånger innan jag ens kan titta på dig. Det vore ju dumt det också. Så det Jesus gör är någonstans mitt emellan. Jag ser din situation. Jag ser din trasighet. Men jag pratar med dig ändå. Och på något sätt erbjuder nåd. Just det, den här poängen vill jag också inte glömma. Jesus börjar prata med henne. Han ber om vatten. Tänk dig att universums herre, Guds son, ber en samarisk kvinna med tvivelaktig bakgrund om hjälp. Det är ändå helt otroligt när man tänker på det i det perspektivet. Jesus liksom sätter sig själv i en situation av beroende till andra. Han går ner på en väldigt låg nivå och kopplar till människor där. Där tror jag vi har mycket att lära. Hur Jesus, han kommer inte ovanifrån och bestämmer och pekar finger och skäller ut folk för att de lever i synd. Utan han går på en väldigt låg nivå. Han är helt färdig, helt slut, helt trött och ber om vatten. Och i den liksom svagheten så kopplar han med den här kvinnan. Är ni med? Det är något väldigt, väldigt fint med det där. Att i svagheten koppla an till människor. Och hitta liksom beröringspunkterna till samtalet. Det är inkarnationen. Och han kommer inte bara dit och bankar Bibeln i huvudet på människor. Utan han ställer frågor. Han skapar kontakt. Han förmår människor att öppna sitt hjärta för honom. Det är väldigt fint alltså hur Jesus bemöter människor. Och det är inte bara den här samariska kvinnan han gör det med. Han ställer frågor hela tiden. Till den blinde Bartimaeus. Det var ju uppenbart att han var blind och ville bli helad. Men Jesus ställer ändå frågan. Vad vill du att jag ska göra för dig? Han vill på något sätt att människor ska säga det. Ska ta ställning. Ska be honom om att få själv säga det, liksom, det de behöver. Han går till en lame vid Betesda och säger. Vill du bli frisk? Så att han tvingas liksom svara. Ja, jag vill det. Han frågar lärjungarna, vem säger ni att jag är? Han frågar lärjungarna när de är ute på sjön och det stormar, varför är ni rädda? Han vet svaret, men han vill att lärjungarna ska uttrycka det behov de har till Jesus. Till Maria Magdalena när hon efter uppståndelsen frågar han liksom, kvinna, varför gråter du? Och när Jesus upprättar Petrus igen, då frågar Jesus Petrus, älskar du mig? Han vet att Petrus gör det. Men han vill att Petrus ska säga det själv. Han ställer frågor. Det här behöver vi lära oss av Jesus. Hur vi bemöter människor. Var nyfiken. Ställ frågor. Låt dem få upptäcka Jesus själva. Sen står det i vers 27. Jag ska kolla. Ja, vi läser hela ett stycke här. I vers 27. Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i stan och sa till folket. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur stan och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom, rabbi, ät. Men han sa till dem, jag har mat att äta som ni inte känner till. Nu vill jag titta en liten stund här på lärjungarnas reaktion. Nu ska du som har varit med i kyrkan jättelänge känna igen dig, tänkte jag. De som har gått längst med Jesus förstår det här minst, tyvärr. Det är bara att inse, vi behöver lära oss av det. Vi som har gått med Jesus länge, vi förstår inte riktigt det här. Hur kan Jesus göra så här? Lärjungarna, de fattar inte vad Jesus gjorde. Men kvinnan fattade. Och det är som Jesus säger, den som har blivit förlåtet lite älskar lite, eller något står det. Men den som blivit förlåtet mycket, han älskar mycket. De som har levt ett liv i trasighet, i missbruk, i synd, i mörker. Allt det här. Och de, när de får möta Jesus och får bli befriade från det. Och får möta Jesus som struntar i de där normerna och murarna som vi människor har byggt upp. Och som har, visar respekt och kommer till mig och pratar med mig. Ställer frågor. Låter mig få liksom möta Jesus. Det är klart att det är sån nåd att få ett nytt liv. Att man verkligen älskar Jesus tillbaka. Det blir så. Det är fullt naturligt. Det är, ni vet berättelsen om den förlorade sonen. Han, liksom, fadern rusar för att möta honom. Och den hemmavarande sonen, han blir sur. För att hur kan du göra en fest för honom? Han är ju syndat och allt det här. Jo, men han har ju kommit tillbaka. Alltså, den, när man får uppleva nåd från ett liv i trasighet, så skapar en sån oerhört tacksamhet. Som vi då, om jag får betrakta mig själv som en av lärjungarna liksom. Vi förstår inte riktigt det där. Hur det kan vara så. Sån stark kärlek. Så lärjungarna står och tittar. Liksom, vad gör Jesus? Varför pratar han med henne? Men det där är ett mönster. Tullindrivare, syndare, prostituerade, samarier, besatta, trasiga, brutna människor. De ville vara med Jesus. Och Jesus sökte aktivt upp just de människorna. Det är en liten lärdom för oss som är, har varit med länge. Vi får vara ödmjuka inför det. Och Jesus till och med skäller ut fariseerna och de överste prästerna när han säger så här till dem. Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike. Så att vi får hålla oss ödmjuka, vi som har varit med länge. Så att inte Jesus skäller ut oss och säger att missbrukare och andra, de kommer gå före er, pingstvänner, in i Guds rike. Vi får vara ödmjuka inför det. Sen börjar vi närma oss slutet här nu. Jesus ger människor som är trasiga nåd. Och han ger dem en värdighet. Och han ger dem en ny framtid. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i stan. Alltså hon gick ju dit till brunnen med sin kruka för att hämta vatten. Men när hon har fått möta Jesus så släpper hon den där krukan. Det är inte viktigt längre. Jag har hittat något som är viktigare än det där vattnet. Jag har hittat det levande vattnet. Och det vill jag berätta om för min stad. Alltså han ger henne en värdighet. Ett uppdrag. Vem ska nå Sykars stad med evangelium? Jesus tänker, jag vet en samarisk kvinna med tvivelaktig bakgrund. Hon är perfekt. Hon har alla fel, så hon är perfekt. Så tänker Jesus, verkar det som. Och det där är ett mönster. Ni vet liksom hur Bibeln är helt full av sådana här berättelser. Av människor som har misslyckats. Som har gjort fel, som har mördat, syndat och förnekat och inte trott ordentligt. Men Gud har använt dem. Så Gud kan göra det. Ingenting är omöjligt för Gud. Han älskar att använda människor som har misslyckats i livet. Det är väl bra för oss som är här. Amen på det. Tack. Så Jesus, ett mönster är att han ger människor värdighet. Han nämner folk vid namn. Han ger dem ett uppdrag. Han låter kvinnan bli den här stadens predikant. På en tid då kvinnor inte ansågs vara trovärdiga vittnen. Och en kvinna som hade tvivelaktigt förflutet. Varför gick hon, sa jag inte förut, men varför gick hon till brunnen mitt på dagen när det var som varmast? Vid den sjätte timmen står det, klockan 12 på dagen, när det är som allra, allra varmast, då gick man inte till brunnen. Det gjorde man på kvällen när det var lite svalare. Och då gick kvinnorna i grupp. Det var en social grej. De samlades vid brunnen. De pratade vad som händer och de hade trevligt och de hämtade sitt vatten. Hon gick ensam mitt på dagen. Förmodligen för att hon var utstött. På grund av de här relationerna kanske. Hon var inte ansedd i sin stad, så hon fick gå ensam. Hon fick inte vara med de andra kvinnorna. Vem väljer Jesus att skicka till staden som evangelist? Jo, den här kvinnan. Så Jesus ser någonting annat än vad vi ofta gör. Och vi måste lära oss av Jesus att se med hans ögon på människor. Och det enda hon gör är att berätta för sin stad: kom själva och se. Jag tror vi ska avsluta med de verserna. Vers 39. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade: han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord, och de sa till kvinnan: nu tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Så du som är lärjunge och redan har ett ordnat liv och går i kyrkan och lever för Jesus och så, lär dig av Jesus sätt att bemöta människor. Bygg inte upp sådana där murar mellan dig och andra, utan gå igenom de mänskliga murar vi har byggt mellan oss och se människan. Du som är trasig och är här idag och har det jobbigt och lever ett liv med problem, med kanske mörker, med kanske missbruk. Du som har liksom saker som i ditt liv, du vet, du känner igen dig. Du vet att du har, du är, det är inte, allting är inte perfekt i ditt liv. Liksom. Då tror jag att den här texten talar till dig också på det sättet att Jesus ser dig. Han ser din situation, men han ser dig inte med fördömande ögon. Han ser dig med nådefulla ögon. Han vill aktivt söka upp dig. Det är ett mönster hos Jesus. Han vill söka upp trasiga människor. Och han vill aktivt sätta sig bredvid dig i sin egen svaghet och prata med dig. Och be om lite vatten, börja prata lite gemensamma saker, så småningom lite djupare. Och han vill liksom ge dig en ny värdighet och hjälpa dig komma loss från det där mörkret som du sitter fast i. Och ger dig ett nytt liv. Tänk den här kvinnan som gick från att vara ensam, utsatt och med belastad bakgrund till att bli stadens räddare. En hjälte. Hela stan var ju frälst. Och det var på grund av henne. Vilken hjälte. Hon fick ett nytt liv. Tack vare Jesus. Det är den Jesus jag tror på. Och som jag vill följa och lära mig av.